Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Ring, klocka, ring. Så ringer vi in det nya året med Alex Room Service. Alla hjärtligt välkomna. Och idag sänder vi i direkt från Hisings Backa, förstår ni. Vi kommer att gå igenom Masthugget, vi kommer att gå igenom Hisingen och vi kommer att gå igenom Götaplatsen. Det där sista vet jag inte riktigt var det ligger. Jo, det vet jag, för det där han på Poseidon står längst uppe på avenyn. Hjärtligt välkomna till Alex Room Service och välkomna till 2021 eller 2021 eller vad man nu väljer att säga. Och vi ska alltså bege oss in i ett litet träsk detta året. Jag har redan beslutat om de tre första poddavsnitten som ni kommer att få höra i januari, februari och den 18 mars kommer det tredje avsnittet. Och då undrar, eller nej, det blev ju faktiskt det fjärde. Nu sitter jag här och försöker ta fram en gamla visselgrensmatematik igen. Men det här är ju ett avsnitt detta också som ni lyssnar på nu. För hade det inte varit det så hade inte ni lyssnat. Och därför blev detta, jag kallar ju detta för att vi ringer in det nya året. Det här är en lite oplanerad podd. Men oplanerad på det sättet att den inte är en av dem jag hade planerat. Men det betyder ju inte att jag inte är med. För ni hör ju mig tydligt såklart. Men i vilket fall, vi har ett mycket, mycket spännande år framför oss. På många plan såklart. Men framförallt i poddväg. För jag är extremt nöjd med mina val av ämnen hittills. Men vi lämnar allt det därhen, för att det kommer som sagt ett januariavsnitt som jag har jobbat med. Alltså, hör och häpna, jag har ägnat mig åt traditionell research för en gångs skull istället för att bara låta truten glappa fritt. Vilket jag hoppas ska spegla av sig i ett avsnitt som kommer om bara några veckor. Sådär. Och sen efter det kommer det till och sen efter det kommer det till och sen efter det kommer det till. Och sen så helt plötsligt så sitter vi här 2022 och undrar vad som hände med 2021. Men idag som sagt, vi sitter här, vi sänder i direkt ifrån en lägenhet på nedre botten i Hisings Backa och jag har ringt upp personen som ringde och klagade på mig på min kärlek till Paul Stanleys fantastiska ballad Hold Me, Touch Me. För man kan inte låta vissa saker gå obönhörda som det heter i Frankrike. Så jag tänkte nu får vi ta och bena ut det här och så, sen tycker jag det är lite roligt att prata med honom också. Och skriva böcker med honom och sådär. Så att jag ber att få välkomna direkt ifrån Masthugget min kära gode vän och gamla brevkompis Carl Linnaeus. Välkommen!
Ja, men tackar. Och en fin göteborgska du kan lägga det till mig om du vill.
Jag är fantastisk på göteborgska. Mm. En gång stod jag i ditt kök i Alingsås och så sa jag någonting med kniven, Carl, kniven. Och då skrattade du så du trillade ihop på golvet.
Ja, nej, men det är bra att du kan påminna mig om vad det som jag tyckte varit roligt i livet. För jag minns inte själv. Ja, nej, men det är bra att ha ditt minne när vi har grottat ner oss i våra böcker här. För mina minnen, eller båda våra minnen är rätt fragmentariska förmodligen. Så det har väl varit bra att pussla ihop dem för att få en helhetsnostalgibild kanske. Jag vet inte.
Precis, och det ligger ju lite i linje med böckerna och allting också, det här med att pussla bland minnen och ibland då i rena fakta och dokument och så vidare. Men det är lite sött att du säger det, för det stämmer faktiskt. Det är ju så vi har kört. Mm. Du minns lite, jag minns lite och sen så skapar vi någonting av det. Det blir nästan lite filosofiskt.
Ja. Precis.
Alltså, vi är här nu, boken har varit ute några månader och ja, de sedvanliga hurraropen, men framförallt när kommer tredje boken? Det har ju kommit några stycken.
Ja, vi får väl se, vi får väl smälta den här boken först framförallt. Men på grund av orsaker så har vi inte kunnat göra så mycket grejer tillsammans. Förra gången så var vi ute och signerade hej vilt på Sweden Rock och olika sammanhang i Kristianstad och vart var vi mer? Vi var lite grann överallt. Alsta var vi också. Syntes lite här och där. Så att Men nu har vi bara gjort den här bibliotekspodden, så jag tänkte det kunde vara kul att prata lite grann tillsammans. Kanske någon annan vill lyssna på det här också. Så att, ja, vi har väl lite mer att säga om vår bok och ja, vår resa, så att säga.
Ja, men precis. Man saknar faktiskt det där att åka till Kristianstad och Karlstad och Sweden Rock och även andra städer såklart. Ingen nämnd och ingen glömd. Det är ju roligt att folk tycker om boken, det är inte det. Och det är jättetrevligt att gå på posten och skicka och ha sig. Men det allra roligaste, det är ju att träffa folk som tycker och som vill prata. För det, jag är, om nu ingen har märkt det, så tycker jag det är lite roligt att prata. Det är en av mina bästa grenar i det här livets OS. Men så jag saknar faktiskt det. Och jag hoppas att det här året blir lite bättre på det. Vi får väl se vad som händer. Det vet man ju inte. Det kan ju bli vad som helst.
Jo, precis.
Om jag skulle intervjua dig, vad tycker du är det bästa i Pantrar i kräm del 2?
Att den är tjockare än ettan. Nej, jag vet inte. Men det som är lite grann hjärtat i boken, i alla fall tvåan är ju lite mer, det är nog mer 70-tal i tvåan än i ettan. Och 60-tal också, eftersom vi skriver mycket om Peter Criss, och han var ju gammal redan när jorden var ung. Men det som är ändå hjärtat i tvåan och ettan, det är ju slutet på 80-talet. Och det beror väl på att det var ju då som vi slukades upp av fandomen, så att säga. Mm. Och det är ju därför vi valde det här omslaget också, och typsnittet, den här stämpeln från Hot in the Shade. För på något sätt så är det ju typ 89, vi var 12 år då. På något sätt så är det då som man blir medveten om sin relation till det här bandet på något semivuxet sätt i alla fall. Så att man minns ju mycket från den perioden, vilket de då som är äldre har lite svårt att förstå, kanske de som är äldre Kiss-fans. För att Kiss 88-89 var ju kanske inte det hetaste som fanns att tillgå, rätt eller fel.
Ja, man ska ju inte underskatta att vi växte upp med tidningen där tidigt 80-tal och fram till 87-88. Sen blev de ju lite tradigare. Men det som hände för oss då var ju att både du och jag upptäckte Strike där. Mm. Och det var ju som en tidning med bara Kiss i, gjort av ett stort Kiss-fan, eller stort, han var fan bara 1,50 lång, men stort Kiss-fan, stort hjärta för bandet, som verkligen älskade både nutida Kiss och gamla Kiss, och han älskar alla medlemmars soloutsvävningar. Det fanns liksom ingen, just 87-88 när vi hade alla de här banden ute, vi hade Kiss ute, Vinnie Vincent Invasion ute, Ace Frehley var ute, Peter Criss trodde man höll på med skivar och bok och så, men han var ändå, vi fick veta lite om honom. Och det ska man fan inte underskatta, hur mycket det betydde när man var 11-12 år, att kunna gå med i en fanclub som gav en gemenskap på ett sätt som ingenting annat gjorde. Mm. Och att det kom en tidning där, var kom den? Var tredje, var fjärde månad, med nyheter och bilder man aldrig hade sett, och han sålde kassetter och videoband och allt, och man fick se liksom Kiss, och nu är de på USA-turné, och det var ju, USA var ju ouppnåeligt att få åka på turné till, det var ju knappt möjligt att åka till Köpenhamn liksom. Mm.
Och den kom ju så rätt i tid också för oss. Jag hade varit med lite tidigare där, jag var med på den här Kiss Center-tiden med det här fascinerat Kiss News som du har missat där då. Men sedan, det var ändå liksom som var källan till all vetskap som fanns där under mitten av 80-talet. Och sedan då, som jag har skrivit mycket om, just om tidningen och sådär, att Kiss började bli lite passé där just 1989, 88 och 89. Och det var ju därför det var så skönt att vi hittade Strike just 89. Så det överlappade ju.
Precis.
När det kom till tidningar och information. För att det var ju då som Nicora, som han heter, den 1,50 långa italienaren, la in den här extra växeln då och gjorde ett mer påkostat magasin. Mm. Och våra vänner Niklas Olsson och Rickard Göransson översatte den till och med där ett tag där.
Ja, precis. Den kom ju. Det är häftigt också att det blev så pass stort så att det var värt att översätta och trycka med då olika språk i. Det tycker jag också är magiskt. Undrar hur många språk den kom på. Kommer du ihåg det?
Ja, inte jättemånga. Det var kanske 5. Det var tyska, italienska, tror jag, engelska, svenska och kanske inte spanska eller franska.
Ja, något, ja, precis, som grundspråken i världen.
Ja, nej, det var inte jättemånga, men i och med att Sverige var med där så blev det ju liksom nästan som en, det kändes nästan som en svensk fanklubb, lite grann så där. För det fanns ju ingen svensk klubb just där och då. Den kom ju lite senare, den som Johan Kjellberg startade.
Jo, och, men det var ju det. Kommer du, det här är ju, det är någonting som jag kan skämmas lite för. Det tog vi nog fan inte upp i boken. Vi skriver ju, vi har ju ett kapitel om fanzines och hela den kulturen. Men kommer du ihåg att det fanns ju en svensk fanclub i 20 sekunder ungefär, som någon snubbe som hette Micke.
Ja, men det har vi tagit upp. Det har vi till och med omslaget.
Har vi tagit upp det?
Jajamän.
Att du skickade in, för jag skickade in en 100-ring och jag fick aldrig någonting för det. Jag blev vansinnig, jag skrev ett pinsamt brev till personen i fråga och sådär. För det var ju någonting, det kom ju 2 tidningar väl?
Kiss Fanmail heter den.
Fanmail!
Första omslaget är ju med i boken, Alex. Du får läsa boken.
Jag borde läsa, alltså den här verkar bra. Det är ju roligt med Kiss från den tiden.
Ja. Och det var ju Salmoja och han Micke då som startade den. Men det blev bara 2 nummer, tyvärr. Men jag tror det var nummer 1, kanske nummer 2, så hade de en intervju med Gene då. De lånade, alltså alla de här fanzinerna lånade mycket från varandra på den tiden. Så jag vet inte var originalintervjun kommer från, förmodligen någonstans i USA då, kanske Dan Star, jag vet inte. Det var första gången jag läste att Gene fick frågan varför stod det Worst Drago på baksidan till första plattan. Och det är en grej som vi har tagit upp i boken också som en kul grej. Så att allting hänger ihop, jag vet inte.
Allting hänger ihop, allting går i cirklar, så är det ju.
Men fanzinkapitlet var väldigt roligt för att vi fick ju prata med Bernt Månsson. Både du och jag pumpar honom mycket på information om 70-talets fanklubb för att få alla fakta rätt där. För att även om jag var med på Kiss Center-tiden så hade jag ju missat, jag visste att det fanns en tid som heter Ozone innan. Men jag visste inte att det fanns ett Kiss Army Sweden 79-80 faktiskt. Där hade jag en blank ruta att fylla i. Och att Bernt startade klubben så tidigt som 76 är ju faktiskt rätt fascinerande.
Det är ju helt magiskt.
Så jag fick jaga honom med blåslampor att be honom hitta första numret i sin, på sin vind eller vad det var i sitt förråd. Och till slut så här, innan vi gick på tryck så hittade han det här numret så vi kunde, han kunde plåta av det så att vi kunde trycka det absolut första svenska fanzinet, omslaget där i våran bok. Så att, nej men fanzins är ju, det är ju lite grann det som, ja, som borde du och jag håller på med. att vi är fans som nördar loss och lyfter fram bandet på andra sätt än just i tidningsform kanske, jag vet inte.
Ja, just det. Lyfter fram bandet på andra sätt än vad bandet själva lyfter fram sig. För det är ju deras version, en hyggligt tillrättalagd version alltid som kommer fram när det är VH1-specialer eller att det ges ut en officiell Kiss-tidning och så vidare. Och som jag så många gånger har sagt, det som fascinerar mig mest med bandet är ju det här att Kiss bjuder en egen värld, ett eget universum. Och det, i det ingår att folk engagerar sig i allt ifrån vad Peter Criss gjorde de första 15 åren innan Kiss till då att ja, förklara eller utveckla eller ibland revisionera historien som Kiss har berättat för oss, eftersom den inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Nej.
Och det tycker jag det tycker jag väldigt mycket om, att det finns alltid en ny sida att vända, en ny grej att hitta. Oavsett att det är liksom snart 50 år sedan bandet börjar, så tar det aldrig slut. Och varje gång det känns som nu har vi nog nått vägs ände, eller nu är det, och då kommer det någonting som vänder upp och ner på allting igen.
Då hittar vi ett kvitto från Vinnie Vincent i 85 som visar att Erik Singer hade provspelat eller spelat med honom.
Ja, det hittar vi väl. Då var vi väl på sista kårläsningen. När det
ja, var exakt. Så
vi fick kasta in en eller två meningar om det, för vi hade inte tid att fördjupa oss i det innan boken gick till tryck.
Nej, vi hittade ett stycke där som det passade att vi kunde peta in det och avsluta det stycket med. Så det är ju jättekul liksom.
Där är ju första frågan nästa gång jag pratar med Erik, kan jag säga. Jag har träffat honom ett par gånger och gjort en lång intervju en gång. Och den knipsades av i mitten när han tyckte att han blev trött på det. Men han lovade att vi skulle fortsätta en annan gång. Så jag tänkte, ja, det var bra. Det är ju snart, ja, det är 14 år sedan nu, så det är väl dags att köra del 2 snart då. Så kan man börja med frågan. Du sa ingenting om att du spelade med Vinnie Vincent förra gången vi pratade.
Och då, det knipsades av för att han tröttnade på att svara på typ sådana frågor.
Ja, vi satt ju i 70 minuter på hotellet i Ronnebybrunn där. Och han var ju instruerad av Niklas att jag skulle intervjua honom till Kiss Army Sweden. Men han var ju så disträd, det kom ju brudar som gick förbi hela tiden. Och han liksom tappade tråden jättemycket. Och sen efter 70 minuter så bara, nej, nu får det räcka för idag. Vi får fortsätta med det här en annan dag typ.
Ja, 70 minuter ändå är schysst.
Det var ju långt, men vi hade ju inte kommit hur långt som helst. Fast det var en rätt så rolig intervju. Det var ju där han sa det, att de spelade in hela livesetet 2001. Kommer du ihåg det? Det är väl med i första boken, va?
Ja, just det. Ja.
Han bara, ja, det gick in och satte hela det. Undrar vad de gjorde med den. Har den aldrig läckt ut? Och jag satt där med hakan ner i golvet.
Ja. Det står faktiskt någonting om det i den här utsökta boken som Wendy Moore skrev. om sitt skandal med Ace Frehley då. Att hon var med i studion när de spelade de här gamla låtarna. Men jag trodde att det var liksom overdubs till den här Live 4 eller Millennium-grejen där från Vancouver som kom långt senare. Men det kanske var det här då som Erik nämnde, att de spelade in hela livesetet i studion. Jag vet inte. För det var väl med Ace, va?
Det var 2001-sättningen. Ja. En grej man skulle göra, jag är ju den Alive 4 där, det är ju lite efter mitt det här grävande intresset, men jag är ju tämligen övertygad om att det inte är Vancouver-spelningen alls som de har släppt. Det skulle ju fan mycket väl kunna vara delar av den.
Det är det säkert.
För det hör ju till saken att Eric var ju ombedd att tona ner sitt spel just där. Då, precis när han kom tillbaka så fick han ju inte spela Revenge-sättet och spela låtarna liksom. Mm. Utan de ville att han skulle tona ner sitt spel. Vilket är uppenbart eftersom han inte alls lever ut. Även om det svänger mycket mer med honom än vad det gjorde med Peter Criss 2000 så är det ett nedtonat trumspel. Och det kan ju mycket väl vara att de har använt delar av den studiosessionen där och släppt en live. Det där är kanske någonting från framtida podden då. Jag kan känna att det kittlar lite i tarmen ändå när jag tänker på det.
Ja, så klivet in i millenniet. Nya millenniet med podden.
Det låter hemskt.
Ja, usch. Modernt och hemskt. Är det roligare med 1989?
Det var mina filmisar.
Ja, precis. nej, men 89 då. Vi går tillbaka till 89, tycker jag. Mm. Jag tycker det är kul att vi fick med liksom hela allting från Paul Stanleys soloturné till Rise to It-videon och sluta med Rick Carr där, ett kapitel om honom. Men just den soloturnén är ju fascinerande. Det gjordes ju den spanska boken. Vilket man kan tycka vad man vill om. Sådär. Men det finns mycket att analysera kring den här turnén och varför den blev av. Och varför den gjordes och vad den innebar för Kiss framförallt. Och just det med med låtval och så, som jag vet att du är väldigt fascinerad över. Det är intressant, för att det var ju typ en sorts skärseld där, eller vad man ska säga, den turnén när det kom setlistor för Kiss. För att de hade ju börjat, alltså inledningen på Crazy Nights-turnén var ju det sista gången de verkligen försökte hypa sin senaste platta.
Mm,
och de fick byta ut massa låtar till klassikerna för att det skulle fungera.
För den som inte vet, så på andra gigget på Crazy Nights-turnén, det är det första vi vet som är inspelat. Där kör de sex låtar från Crazy Nights-plattan och i övrigt typ sex låtar från 80-talet och bara fyra 70-talslåtar. Mm. Det är ungefär så proportionen ut. Det är helt vansinnigt egentligen. Jag vet, de kör Love Gun, de kör Detroit Rock City, Rock on a Night, och så tror jag det är Cold Gin. Det är de enda 70-talslåtarna. I övrigt är allting från de kör ju från Creatures och framåt, kan man säga.
Mm. Och det är väl inte med Asylum. Det var knappt några 70-talslåtar där heller. Det var ju bara
de... Ja, och förstås, där rotade de fram sånt. Calling Dr. Love ibland, och de körde King of the Nighttime World på en spelning, och Cold Gin var ju standard såklart. Men visst, där var det ju en massa sol, och det tog de ju tack och lov bort sen när de kom till Europa 88. Mm. Men Asylum är ju på 105 minuter, så är ju i alla fall 25, om inte 30 minuter, så är det är ju sol, ensam solo.
Ja, jo, det är så. Men Pauls soloturné, jag kommer ihåg, alltså när vi måste läsa om det är okej första gången där i det här reportaget som kom i maj, för jag tror inte att vi fick några videobootlegs innan dess.
Nej, inte 89, nej.
Så det, och då kommer jag ihåg att Anders Tegner var kritisk till setlistan då. Och jag höll med honom, för att det var han körde ju Reason to Live och Crazy Nights och Tears of Falling, alla de här som han körde i Kiss liksom. Mm. Och han hade ju kunnat göra någon jättekul grej liksom. Men så här nu, 30 år senare har man lärt sig att det inte så Paul fungerar riktigt. Men han plockade ändå in då I Want You, I Still Love, Come On and Love Me, och alla de här återfanns ju sedan på Hot in the Shade-turnén.
Så att
han fick ju smak för de här låtarna under soloturnén. Och för att Hot in the Shade-turnén var ju bara att de vältrade sig i det in the past i stort sett liksom.
Absolut, det var ju som rent låtmässigt så är det ju deras första riktiga greatest hits-turné, om man ska kalla den för det. De rotar fram God of Thunder. Obskyrt nog så tog de ju fram Under the Gun från Animal Eyes också, men den var ju bara ett par veckor där i maj. Och I Was Made kördes på amerikansk mark för första gången sedan 79. Mm. Det var de också väldigt tveksamma till. Men det är ju lustigt det där. Jag kan inte riktigt minnas. Jag tyckte inte setlisten på ett par soloturné. Jag tycker inte den är dålig idag. Jag tyckte inte den var dålig då. För nog för att han körde då Let's Put the X in Sex och Lick It Up och Crazy Nights och Reason to Live. Men det han körde som inte var det, det var ju som du sa, Come On and Love Me för första gången sedan typ 76. Mm. I Stole Your Love första gången sedan 78. I Want You första gången sedan Creatures, men som i sin tur var första gången sedan 78. Alltså, det var ju det som var fokus, inte att det var lite hits insprängda, tyckte jag. Och så Hide Your Heart då, ett halvår innan den släpptes officiellt med Kiss. Liksom.
För det måste vara första gången som vi hörde den låten någonsin. Det måste ju varit på en BOS-bootleg då, eller vad tror du?
Nej, jag tror att alltså min annons för OK var ju inne på... vad var det, tidig sommar eller sen vår, va?
Januari 89, där
vi blev 89.
Friends for Life. Ja,
var det så tidigt? Okej, för där börjar ju allting trilla in. Och jag minns speciellt en videolista från en i Norrköping. Och han hade Paul solo till mig, men han köpte inte jag. Jag köpte inte alls Paul Stanley av honom, jag köpte bara Kiska. Jag blev helt tokig på de här Houston 77 och Lager 79 och Tokyo 77. Och det. Jag undrar om första Paul Stanley jag fick var nog från Nicko. Det var New Haven-giget. Och det var nog fan, det var nog 90. Det måste ha betydligt senare. Det kan inte ha varit samma år. Jag ska låta det vara osagt. Någon får leta ut mina gamla portokostnader. Men jag tror fan inte jag såg Pauls soloturné förrän... Jag skulle vara sent 89 då eller någonting.
Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja,
jag låter det vara osagt där. När fick vi... Han med kassettbanden, det var ju en Micke i Forshaga som jag köpte och bytte mycket med. Men han hade fan inga Paul 89 heller. Men som sagt, jag blev ju helt... När alla de här bootleg- och videolistorna och sånt började dyka ut i det. Det var ju Kiss 70-tal som gällde. Jag hade ju aldrig sett såna grejer. Så att Paul...
Man visste inte att det fanns tv-inspelare eller professionellt inspelade filmer från 70-talet. Det,
ja, precis.
När vi väl insåg det så var det ju en våt dröm.
Då låg Pauls soloturné från 89, då låg den ju jäkligt lågt i kurs. Det är ju idag den är magisk och jag vill ha allt som finns inspelat och så vidare. Men det krävdes ju sina 31 år för att den skulle riktigt falla på plats. Liksom.
Mm. Jo, visst. Ja, men Hide Your Heart, det var ju synd att den inte kom 87, för då hade den nog gjort ett större avtryck än vad den sedan gjorde. Ja. Hösten 89 när den kändes lite passé, känns det som. I alla fall i allmänhetens ögon. Jag tycker ju videon var ju ascool första gången man såg den. Liksom, för att det var ju väldigt mycket nytt med den låten ändå, som ändå får ge Kiss, som var spännande. Så här, har man insett i efterhand. Dels så videon. Jag hade aldrig gjort en sån video innan med en sån storyline. Och låten i sig är ju sticker ut för att vara Kiss, eftersom det är en ballad i ordets rätta bemärkelse, att den handlar om vissa människor och deras livsöden så där. Textmässigt så har ju Kiss aldrig gjort en sån låt innan. Och jag tror att mycket av det var tack vare Desmond Child, för han var ju en sån riktig storyteller när det kom till texter. Det var där han hade sin bakgrund inom sån storytelling music så att säga. Så jag tror att han ligger bakom mycket av den texten där. Men sedan blir ju hela den här hej-hej-grejen blir väldigt så här, känns nästan som en Bon Jovi-pastisch när han kom 89. Han har kommit 87, så tror jag inte att den... För jag tror Paul ser det där mer som en sån Motown-grej, liksom, den prylen. Men ja, och eftersom Living on a Prayer också handlade typ om så här människoöden också, som en sån storytelling-låt som Desmond skrev, som kom då på Slippery When Wet med Bon Jovi, så gjordes ju allting som kom 89, kändes ju väldigt daterat. Och
just det här...
Lite grann, men ja.
Det som du sa med story, alltså det här att namedroppa folk. Ja, John used to work on the docks. Tito had a gun. Det blev lite...
Ja.
Idag är det lite glöttigt, men då, jag tyckte det var väldigt... Det var gav fina bilder i huvudet, och så Kiss video då, som du säger, den nästan lite, jag skäms för att säga det, socialrealistiskt så där. Man får följa den tuffa killen och så den snälla killen och så bruden i mitten liksom.
Mm.
Och så Kiss på ett tak i Los Angeles.
Gjorde sig två klippningar utav den också. Jag tror inte man fattar förrän några år senare kanske det dök upp på någon videolista. Det finns ju en som visar pistolen mer än... Så finns det en som har fler så här live-klipp.
Precis.
Ja.
Samma med Poison med Alice Cooper. Ja. Där finns det två klippningar. Där är en med tits and ass version som det heter.
Ja.
Och sen en som gick på eftermiddagarna. Alltså, ja. Det var den tiden.
Mm.
Det kom väl en God Gave Rock and Roll to You också med filmklipp. Och så en med Kiss live-klipp. Om jag tar rätt sätt.
Och Rise to It, den gjordes ju även i en svartvit live-version och en färgversion. Den svartvita
sloppen. Det är ju den märkligaste.
Ja.
Vilket syfte var den svartvit?
Kanske för att göra sminkscenerna ännu mer färgsprakande, jag vet inte.
Eller för det är ju inte så jävla bra.
För att göra klubb-gigget ännu mer retrospektivt, jag vet inte.
Ja, det är så märkligt. Men det är ju väldigt roligt också.
Ja. Det var kul att prata med Larry Mazer om den här videon. Jag lade upp ett klipp från den här intervjun med honom. Han är väl så här... Ja, det finns inte så mycket detaljer och så här, men han var nog viktigare än vad Gino Polloyet har någon cred för. Jag vet att Bruce anser ju att Larry gjorde väldigt mycket för Kiss de här åren. Jag tror att han var nog den sista kreativa människan som Kiss har haft. För efter 94 så har de ju liksom, Doc McKee har ju inte gjort så mycket kreativt för bandet liksom. Kiss har ju blivit en nostalgiakt sedan sminket åkte på liksom. Men det är ju en annan historia. Oh, ja. Men jag tror att Larry ändå liksom, för det var ju han som kom på idén att de skulle ta på sig sminket. Och det är ju fascinerande att det inte alls fungerade. Det var ju bara liksom vi i den innersta kretsen som tyckte att vi som hade missat Kiss med smink som, kan inte sminka på sig. Men uppenbarligen omvärlden skete ju fullständigt i Kiss överhuvudtaget på den tiden.
Det är magiskt egentligen. Ja. Att det gick så fruktansvärt obemärkt förbi.
Ja.
För det fanns ändå rätt många, om man tittar på lokalpressen och sånt där, alltså, det var skivrecensioner hit och det var band som var ute och turnera och konsertrecensioner och sånt, men det här var ändå, ja, vi vill ju gärna tycka att även om det var glöttigt sådär i efterhand och det ser för jävligt ut och ingen ville egentligen och så, men ändå att ingen snappade upp det, för det var ju ett par tidningar, Rip och Metal Edge eller något sånt, och sen så och så då fanzinsen liksom. Men det var väl för att Kiss i sig var så vansinnigt dött där.
Mm. Jag kommer ihåg när jag köpte Hot and Shade på LP på skivhugget i Masthugget då. Som affären hette. Jag fick liksom, jag undrar vart är skivan så här liksom. För jag kommer ihåg när jag såg Crazy Nights på Lekovius skivaffär i Alingsås när den kom. Då hade de skyltat upp med den så här, den här lilla dåliga skivaffären som det var. Men det var ändå liksom uppskyltat så när den kom, minns jag. Men så skulle jag köpa Hot and Shade och liksom, jag fick gå fram till K, så här, Heavy Metal, K och Kiss, och där fanns ett ex liksom, när skivan var ny så där. Så iskalla var ju Kiss 89 i Sverige. Ja. Trist.
Ja, visst fan är det. Ingen vill ju heller än vi att varenda skiva ska sälja hur mycket som helst, men
nej, precis. Men har du reviderat din åsikt om Hot and Shade idag då?
Reviderat den?
Ja, du håller ju den som en av dina favoritskivor.
Nej, absolut inte. Jag håller den fortfarande som topp 5, absolut. En av de skivor i världen faktiskt som jag lyssnar mest på, skulle jag säga.
Så
pass. Om man slår ut på ett år vilka skivor jag lyssnar på, så rent krasst av Kiss-plattor så är det den och The Elder och debuten, och sen så är det Alice Coopers Love It to Death, och så är det King Diamonds Fatal Portrait och Merciful Fate Melissa. Det är nu de 6 skivor som jag lyssnar alltså väldigt ofta på fortfarande. Mm. Så lyssnar jag ju på mycket annat och andra band också. Jo, jag är inte dum ut på det sättet, men liksom sådär, jag går ju till jobb varje dag. Jag har 50 minuter totalt, 25 minuter dit, 25 minuter hem, och det är ju en platta ungefär. Och om jag plöjer av Kiss debut ett par gånger i månaden fortfarande, så tar jag Hot in the Shade i alla fall en 4, 5, 6 gånger om året. Alice Coopers Love It to Death är nog fan 10 gånger om året fortfarande. Det är ju en stor ljud på det sättet. Mm. Ja, jag tycker ju Hot in the Shade, det är, och sen är det är ju det här bedrägliga. Tycker jag den är bra? Ingen aning. Tycker jag Kiss är bra? Ingen aning. Kan inte välja, kan inte säga om jag tycker det är bra eller dåligt. Jag kan bara säga att jag kan det. Jag kan varenda ton, jag kan varenda andetag, jag kan varenda spelfel, och därför så den liksom, den andas och lever i mig, och jag blev lycklig när jag hörde, för att jag färdas tillbaks till 1989 när man cyklade till bowlinghallen och köpte Nintendo-spel, och när man såg Batman på bio med Michael Keaton. Alltså det är ju, 1989 är för mig ett sådär årets år. Det är det magiska året på många sätt. Och tidigare trodde jag det var Crazy Nights som var den skivan för mig, för rent rent låtmässigt är den kanske lite bättre, men den gör mig inte lika lycklig när jag lyssnar på den. Utan Hot in the Shade har, den har allting som jag vill ha. Jag ska vara helt krass och säga att det är ju inte sällan som jag lyssnar på den skivan när jag tar mina långa arbetspromenader. När jag jobbar helg så brukar jag gå en lång promenad och då går jag bort om Höga Borg där jag bodde på den tiden. Och då går man, jag har en snitslad bana så jag kommer förbi den gamla skolan och så kommer jag förbi den gamla lägenheten på Traktörsgatan och sen så köper jag min bil och sen går jag ner till biblioteket där jag jobbar. Och det tar ganska exakt från här där jag sitter nu via Höga Borg ner till mitt jobb så tar det Hot in the Shade.
Mm. 58 det, minuter.
Ja.
Ja.
Och det är liksom, jag kan inte, det är för mig det. Och sen tycker jag att You Love Me To Hate You rent, där tycker jag rent låttekniskt och rent sångmässigt så skulle jag säga att det är topp tre av vad Paul Stanley har åstadkommit. Jag tycker det är en så vansinnigt bra låt på alla plan.
Ja, nej, då kan jag hålla med dig. Fast
jag tycker inte att The Street Giveth är en av de bästa låtarna Kiss har spelat in, men den platsar ju in, den hör ju till på plattan.
Det tog ett tag innan jag liksom fattade storheten med både King of Hearts och You Love Me To Hate You, eftersom de ligger mellan två av Kiss sämsta låtar, vi tycker då, Somewhere Between Heaven and Hell och The Street Giveth and The Street Take It Away. Jobbig titel att säga det där. Men sen, alltså, varje gång jag sätter på plattan och Rise To It börjar så blir jag så förbannad av att produktionen är så lövtunn och mixningen är anskrämlig. Jag tänker liksom, shit, Dr. Feelgood kom samma år och Sonic Temple kom året innan. Liksom. Hade det här haft Bob Rocks produktion så hade det kanske liksom, då hade det varit en riktigt fet platta emellanåt. Men ja, produktionen är så, jag vet inte, jobbig, provocerande tunn, känner jag.
Ja.
Men ja.
Du tycker du verkligen att Somewhere Between Heaven and Hell är en av de sämsta låtarna?
Ja, men jag på den senaste, den har väl skön vibb på något sätt liksom, men det är en utav, jag har aldrig varit så förtjust i Jeans släpiga låtar liksom, där det inte riktigt händer någonting, där det inte riktigt tar fart så här, liksom. Men den har ju en viss känsla ändå, den har ju en viss atmosfär för att ge den ändå liksom. Så att,
ja, för det är ju en av mina sådana, den trojkan där, Somewhere Between Heaven and Hell, Love Me To Hate You, Little Caesar, för mig, det är ju the pinnacle of Kiss career. Men just Somewhere Between Heaven and Hell är lite som Good Girl Gone Bad och While the City Sleeps. Det är den här Gene när han målar bilder i mitt huvud. Storstadsbilder på natten liksom. Höga skyskrapor, det är tänt i fönstren men det är mörkt i himlen. Det är precis den vibben som Somewhere Between Heaven and Hell har. Som Good Girl Gone Bad har. Som jag verkligen, när han inte är då 70-tals Gene och är lite gubbsjuk, då är det den vibben jag tycker är det bästa med honom. Jag kommer ihåg när vi fick när han hade skapat sitt valt och så var de på en Kiss cruise först och då hade han en audiens där folk satt och lyssnade. Han spelade upp några korta klipp från några demos, så då spelade han upp den första låten han spelade in med Adam Mitchell, Something Seems To Happen At Night, och det bara sköljde över mig just den här nattvibben som han är så in i helvetes jävla bra på, tycker jag. Och det är på den demon där också. Naked City har exakt samma vibb också för mig. Det här, ja.
Jag fattar vad du menar.
Jag tycker verkligen det enda som är tråkigt i Somewhere Between Heaven and Hell är basspelet. Där händer ju absolut ingenting, men det är ju ingen bas heller, det är väl en syntbas som de har satt på du, och så får den bara gå så hela låten. Liksom.
Mm. Jo, visst. Jag kan uppskatta de här Gene-låtarna mer idag än vad jag gjorde då. Jag gillar ju inga, det var därför jag älskade Pauls mer studsiga låtar. Jag hade till och med svårt för She länge liksom. För att den var så här långsam och liksom, jag tyckte det hände ingenting. Jag vill ha fart, jag vill ha rock'n'roll, jag vill ha Paul Stanley och sådär. Men man förändras ju, smaken förädlas med åren som det är.
Kan du spela Lick It Up?
Precis, snabbare, spela snabbare. Apropå Boomerang, tycker jag är lite skön emellanåt faktiskt. Och det var kul när jag pratade med Jean för några år sedan om udda låtar de kör på Meet and Greet. Så skulle jag vara lite lustrar och föreslå. Körde till och med Boomerang om jag ropar det liksom. Då gavskattade han först och sa, men så sa han att för det behövs en Bruce Kulick. Så det är ändå liksom fint att jag gav honom den credden där.
Det var väldigt fint sagt faktiskt.
Och när jag lyssnar på låten idag senast så är det samma upplägg i solot där som det är i Love's a Deadly Weapon, där att de har plockat bort alla gitarrer och bas, eller basrum i och för sig med Love's a Deadly Weapon, men att gitarrsolot ligger över trummorna bara i Boomerang, så där, att han verkligen får köra fritt där. Det är lite roligt faktiskt. Ja,
ja, och det är ju Bruce sista. Hot in the Shade är Bruce sista, vad ska man säga, gitarrhjälteplatta. Han fick ju Crazy Nights och Asylum framförallt, men även till viss del Hot in the Shade, där han gör de här supermelodiska solorna som jag älskar så mycket. Men sen från och med Revenge och framåt så då var det ju wow-up-pedal och det var hårdare låtar och det var fräckare solo. Då ska det inte vara en massa tapping och melodier och skit i solorna. Då ska det vara en massa oväsen bara. Det tycker jag är jävligt synd, för han är ju en fruktansvärt melodisk gitarrist. Han har ju en ton precis som Ace har. Ace kan ju inte heller spela hårda fräcka solo och jamma loss, utan Ace måste skriva solo som man kan nynna på. Mm. Och det jag har saknat med Bruce från Revenge och framåt. Solo som man kan nynna på.
Mm. Och inte att ta någonting ifrån Bruce då, men där är ju Paul väldigt viktig också. För att det är precis som du vet, solot till Europe Superstitious, eller Superstitious heter det, ja. Att det är ju Joe Tempest som har nynnat den melodin i gitarrsolot. Ja. Och likadant är det på Tears Are Falling. Och det, när jag pratade med Bruce så gav han faktiskt cred till Paul där. Det var stort sett honom att, för det är mitt favoritsolo med Bruce, det är Tears Are Falling-solot. Att första halvan är ju melodisk, och det sa han, ja, men det var Pauls melodi som han visade. Så frågade han, sjöng han för det? Eller, nej, han är ju vassgitarrist själv, så han spelar nog det för mig. Så efter halva solet så fick jag liksom göra mina gitarrhjältegrejer efter det liksom.
Ja.
Så att Paul ska nog ha mycket cred för de här melodiska solorna också.
Ja, det låg ju i tiden och det försvann ju sen. Alltså, absolut försvann det efter att musiken blev hårdare. Metallica, Svarta Platta och Guns N' Roses musik och sådär. Det var inte så... De ströp ju den här Bon Jovi-solorna rätt mycket liksom.
Mm.
Och det är ju synd, men det är ju samtidigt, det var ju naturligt. Varför ingenting vara för evigt? Så att man får ju vara lycklig för det man har, såklart. Men jag saknar verkligen... Jag kommer ihåg 2016 när Bruce var i Stockholm och jag skulle göra den här Asylum-grejen med honom. Då kom jag till stället i Stockholm, vad det nu hette, tillsammans med Johan Tollarparm. Och när vi går upp för trappan till våningen där scenen och det är, så soundcheckar de och vi kommer in i lokalen när Bruce står och kör solo till Tears Are Falling. Och det är liksom... Det är inte sant. Är det sant detta? För jag kommer ihåg den här låten. Jag har hört den förr. Jag har sett den live i Köpenhamn 88 med Kiss. Och nu står samma människa och bara några meter från mig och spelar detta solot som jag kan. Jag kan ju varenda jävla frasering och ton och skit. Ja, det var en mycket, mycket märklig känsla och alldeles fantastisk på det sättet.
Mm. Mm. Ja. Och nu har han skrivit förord till våran bok.
Ja, det, för min del, det hade räckt med det. Vad ska någonsin bli bättre nu? Liksom? Det, ja.
Ja.
Ja, det är magiskt faktiskt.
Ja, absolut.
Vad har vi på 70-talet då? Det här är ju en rätt uttömmande liten bok. Och ett av kapitlerna som jag har fått mest positiva kommentarer om, det är kapitlet om Bill O'Coin, Sean Delaney, Joyce Beowitz, Neil Bogart och Howard Marks.
Mm.
Väldigt många som har hört av sig och tycker att och där var mycket jag inte visste. Det var väldigt fint, det var väldigt väldigt, väldigt välskrivet och så vidare. Och det är ju klart det, för det är ju du som har gjort lejonparten av det. Så att, men det är jävligt roligt för att det känns som ett otippat favoritkapitel.
Mm.
För ibland känns det som att det är bara du och jag som bryr oss om Joyce Beowitz och Neil Bogart och sådär. Att vi gräver.
Jo, ja. Nej, men det kanske det var också, men vi visste bara två att det finns ju en väldigt spännande story där. Och så länge man berättar den på rätt sätt, på ett spännande sätt, så blir nog andra intresserade av det också. Liksom. Så förstår andra liksom också varför vi är så intresserade av Joyce Beowitz. Liksom. Nej, men det var ett sånt kapitel som jag kände rätt tidigt, tror jag, att det här har vi något liksom, att bygga något saftigt på. Och det lyckades vi göra, absolut. Just att ta liksom alla olika, alltså ta, hämta liksom fakta från massa olika källor och få det rätt i kronologin och beskriva det på ett sätt som gör att man förstår, så att man liksom själv kan följa vägen som leder fram till Kiss. För det är fascinerande att det här teamet bildades ju innan Kiss liksom kom in i ekvationen. Så att, ja.
Du som har läst boken och kommer ihåg saker ur den, visst har vi med det här tidningsklippet där det är en pressbild på Bill O'Coin, Joyce Beowitz, Howard Marks och Neil Bogart som är från typ april.
Mm.
Det var det vi väl med.
Det var någon vän, Emil Örtemark, som hjälpte oss och skakade fram dem. Ja, de är med.
Ja, precis. Alltså, man måste tänka på det. Här måste man bromsa ut och tänka att okej, okay, april 73 så spelar Kiss på The Daisy. Och då har de precis börjat sådär nosa lite på smink. De har någon, vad är det, dottern till ägaren där ute, Sid Benjamin, som hjälper dem. Och, ja, men ni kan sminka lite så här så sitter det bättre och sådär. Och det sker precis där i början av april. Samtidigt, på en helt annan del, i en helt annan del av New York, så har vi två tv-producenter då. Eller det är väl Bill O'Coin som är tv-producenten för Flipside. Och så har han sin nya assistent Joyce Beowitz. De har ju sin tur skivbolagspolare som heter Neil Bogart och en annan polare som heter Howard Marks. Och de fastnar på en bild ihop, de fyra. Och det här är ju 4 månader innan Bill O'Coin går och tittar på Kiss. Så har ändå liksom kärntruppen för det som blir hjärtat i företaget, den är redan där. Alltså det är sånt där, sånt där stannar jag fan upp och tänker på ibland. Hur fan gick det till? Ja.
Mm. Men det är just det som vi båda menar, att det är ju en grupp bakom gruppen. Liksom. Det är två grupper som gel. Liksom. Vilket vi ska vara väldigt glada för. Såklart.
Ja, det ska vi. Och att de sen i sin tur hade, att Bill hade sin bättre vän Sean Delaney och så vidare som tog allting, som tog bandet ytterligare ett snäpp upp. Han hade inte så mycket med företaget att göra, utan han såg ju till det kreativa uttrycket. Vad kan vi göra bättre här liksom? Och det ska vi vara väldigt tacksamma för där också. Men ja, jag kan bli sån riktigt näsvis ibland och lyssna på mig själv. Eller så där, läsa det vi har skrivit och bara, hur gick detta till? Hur är det rimligt att Kiss står i ena delen av New York och spelar på The Daisy, och i en annan del så är det en annan grupp som kommer att ha fan nästan lika mycket att göra med att Kiss blir det Kiss som vi känner till. Och ingen av dem vet om varandra den dagen. Alltså så, ingen, ja, Gene känner väl till Bill O'Coin, för han har väl tittat på Flipside, men i övrigt så är det ju ingenting. Det är så fascinerande slump så att man börjar fundera på om det är en slump.
Mm. Det är ödet.
Ja.
Om man inte tror på något sånt. Nej, men det var också skönt att vi kunde dela upp allting om 73, för vi hade ju så jävla mycket om 73 vi ville skriva. Och det insåg vi ju rätt snabbt där, att få med allting här liksom i ett och samma kapitel, det hade blivit en bok i sig. Det kanske inte hade varit fel, men det var skönt att kunna lyfta ur det här teamet bakom Kiss och göra och berätta det liksom, bara det i ett kapitel så här, och inte för en gångs skull blanda ihop det med Kiss 1973 liksom i New York. Vilket vi gör lite grann ändå såklart. Men det är skönt att kunna lyfta ur och berätta det. Verkligen så här, go all in just på detta. Ja. Och sedan så hade vi ju, just det, vi fick också dela upp 73-delen. För att vi hade ju det som, den delen som handlar mycket om hur du kom över Daisy-inspelningen. Och hur du hittade de här filmrutorna från Västbandet. Och hur vi har jobbat med research och vad vi, mer personligen, vad vi hade för uppfattning av 1973, på 80-talet då. 1989 så liksom, vi visste det som stod i Still on Fire typ. Så, och då var det skönt att kunna liksom dra våran story lite grann i ett separat kapitel. Och även då ha Kiss 73 liksom i, för sig. Det var skönt på något sätt att jobba så, kände jag.
Det är så roligt med 73, för hundratals gig på klubbarna. Nej, 24. Ja, de fick aldrig spela på Manhattan. Jo, faktiskt flera gånger. Redan det sjunde giget var Manhattan. Liksom. Det är så många sådana, ja, Paul och Jean-myter som har fått sin förklaring, eller som har blivit, vad ska man säga, avslöjade eller utredda, kan man kalla det för. Jag älskar verkligen det, för det, fan vad vi trodde på allt. Fan, de spelar ju på The Daisy och The Coventry varje dag, liksom. Varje dag i princip. Och så nej, 24 gig. Inte ett enda extra.
Nej. Men det som jag tyckte var roligt också, och du får beskriva sminkets utveckling. Just att följa bilder och kunna berätta hur sminket liksom tog två steg fram och ett steg bakåt. För man kan ju lätt tro när man ser de här bilderna av Kiss fortfarande var en trio i november 72. När de var så här helt vitmålade ansikten och lite så här plutt grejer runt ögonen. Då tänker jag så, ja, men då hade de ju konceptet med vitt smink där redan då. Och sedan då när man börja kolla på det närmare, så ser man hur det vita försvann och kom tillbaks och försvann och kom tillbaks på någon, försvann på någon annan och kom tillbaks på en tredje liksom innan då teamet bakom Kiss tog sig an Kiss och tog bort dem från klubbarna från och med september till och med december, kan det vara så?
Ja.
Och under den här perioden då, det var då de, vadå, Bill sa, ni får köra vitt. Och det var han som även kom på idén då att de aldrig skulle visa sig utan sminket i offentliga sammanhang. Vilket idag liksom man inte tänker på heller så mycket, men fattar vilken mystik det är. Skapar en gång i tiden så. Ja,
ja, herregud. Det minns ju jag, för jag var ju med. Du var något år efter mig. Var därför, jag var ju med när de sminkade av sig. Det var ju genom största dagarna i mitt år, sexåriga liv liksom. Jag minns hur stort det var. Att, för det här lilla som det här, man hade sett, om man hade sett något, det var ju knappt någonting. Och så, men nu kom det äntligen en officiell bild och lyckade upp skivan och så vidare. Det var ju väldigt märkligt. Intressant tid att få uppleva.
Mm. Och sen är det kul, vi har skrivit om okej också, att Hans Hartvig, han bräckte ju på rätt duktigt med osminkade bilder på Kiss innan Licket Up faktiskt. Fast det var inte någon som egentligen, kan jag tänka mig, brydde sig. Jag var inte liksom med på den tiden. Men det var ju flera
bilder. Det var den hel bilden på Paul. Va,
som, ja, det var flera bilder också när han var ute på diskotek och svängde sina lurviga med Donna Dixon.
Ja, det stämmer. Ja, då när han håller handen lite för. Och så Paul hade ju tröttnat redan 81 på att hålla på med sminket.
Ja, jo, precis. Ja, det är väl så.
Men den här har ju en handnoterad anteckning på en pressrelease för The Elder, tror jag. Så står där contractual implications of band removing makeup eller någonting sånt. Och som Gene har handskrivit. Och det här var inför The Elder redan. Så att det var ju på gång där, för Gene var ju, ja, Gene ville ju bli skådespelare och sånt där, så då kunde han inte köra med smink liksom.
Nej, precis.
Så nej, absolut, hade Hans Hattvik räckt på, men det var ju inte, jag vet inte, jag får känslan av att de var ju inte officiella, de bilderna, så de var lite såna hemliga, men man tog inte det på så stort allvar, tror jag.
Men han körde även den här Burl Levine-porträttbilden på Paul flera tillfällen i UK faktiskt, ja. Innan smickade av sig. Men ja, som sagt, jag var inte med på den tiden, så jag vet inte hur många som brydde sig egentligen.
Nej, det är ju det. Antagligen så hade tåget hade ju gått lite grann redan där liksom.
Ja.
Och sen blev de ju ett vanligt band efter sminket, och då fanns ju inte mystiken på samma sätt kvar, såklart.
Men jag minns ändå hypen kring Ace Face. Jag minns, ja, jag, och det tog upp i nya boken också, så där, hans avsminkning, att han ville ju hålla på den inne i det sista. Ja. För det fanns ju inga officiella bilder på Ace förrän de här Laney och Washburn reklam annonserna början på 86 där.
Mm.
Det är rätt fantastiskt. Vi hade ju den där
OK. De tidigaste kända bilderna som blev någonting, det är väl de i OK från L'Amour, som är tagna med den här pocketkameran.
Ja, exakt.
Och innan det, nu hade vi ju inte riktigt tillgång till alla de amerikanska musiktidningarna, men det var ju ingen som brydde sig att Ace var ute på turné liksom. Gjorde 8 spelningar eller vad det var där på östkusten.
Nej, alla de här lokala tidningsurklippen vi har med i boken, de pekar också på att alla skriver om honom som en föredetting, ges ut på, ja, turné liksom. Ja. Det var lite
det är lustigt, för med tanke på att det första Peter ville göra när han lämnade Kiss, det var ju ha sitt ansikte på första soloskivan Out of Control, men det fick han ju inte. De ville ju att han skulle hålla lite mer på det väl, för han fick ju inte ha det förrän på Let Me Rock ju sen.
Ja, alltså jag har ju frågat både Peter och Dennis Wollersson detta, men ingen liksom riktigt minns varför hans face inte syns där, men du kanske vet mer.
Jag får till och med pressbilderna från Out of Control är ju,
alltså, ja, från sidan så.
Och lite sånt, ja, det. Och lite, det är lite profilbilder. Den, ja, japanska singeln från en av låtarna på Out of Control har ju det här suddiga, svartvita, där du inte ser hans ansikte. Så det där måste ha funnits en uttalad, även om de sen då, ja, de första tv-intervjun eller några av de första där, då är han ju filmad bakifrån.
Ja, precis, vi skriver det i boken också. Det var ju där på den Tom Snyder som var först, det var hans första avsminkning.
Det var den första, ja, precis. Det var då
det var hans MTV presskonferens. Ja, som Kiss gjorde sen, och det lär ju ha varit att han insåg att plattan höll på att sjunka som en sten om inget drastiskt gjordes. Och ja, han hade nog inte fått vara med i Tom Snyder om inte han hade bjudit på något extra sådär liksom.
Nej.
Så jag tror att tv-redaktionen och Casablanca kom fram till detta. Ja. Jag tänker mig. Ja.
En spännande grej som vi har ett litet kapitel om och som jag alltid fascineras över, och det är ju köpfilmerna från 80-talet. Och jag har ju precis fått tag i den här Kiss Exposed 2 med det här promo-omslaget. Det var en snubbe som sålde den på den här Facebook-gruppen med Kiss-prylar. Och av allt att döma, för det första är den ju i färg, det hade jag aldrig sett. Jag hade bara sett de här svartvita kopiorna i alla år, som man inte visste om de var legit eller ej. Men så är det, kommer ett omslag i färg och så ligger det en lapp ifrån Ginza att den här är ett av de två omslagen som finns, men innehållet är detsamma på kassetterna, bla bla bla. Alltså det är så jäkla häftigt. Så den, jag känner det, jag har ju gjort några sådana här, pratat till gamla köpfilmer. Jag tror Extreme Close-Up har jag nu inte sett på 15 år, så det är nu dags nu att spela denna videokassetten, tänker jag, och köra en podd där och prata till den. Och det var ju den sista köpfilmen egentligen som var riktigt så där. Där det fortfarande var kul, skitroligt när det kom en Kiss-köpfilm, tycker jag i alla fall. För jag var besviken sen på Kiss Confidential 93, för den var hopklippt från så många konserter och det var, vissa låtar var inte hela och så där. Det var så märkligt gjort, jag ville ju ha en köpfilm från Revenge-turnén liksom.
Ja, jag var nog, jag kommer inte ihåg, jag älskar ju alla de här filmerna. Kiss My Ass tyckte jag, då hade blivit lite, den känns lite så här, då började liksom bli lite urvattnat, kände jag, med hela konceptet där med gamla klipp som var i sämre kvalitet än vad vi hade på våra VHS bootlegs liksom. Men Extreme Close-Up, det är intressant också som vi skriver om i boken där, att det var första gången Paul Stanley visade upp en ny sida. Den är så långt ifrån Exposed från 87 som det går att komma. Så att de ens övervägde då att kalla den för Exposed 2 är ju rätt fascinerande, eftersom den har liksom noll och intet med denna att göra.
Ja, definitivt. Och Exposed 2 var ju redan på tapeten till den här aldrig släppta Heart in the Shade-dokumentären också. De hade ju filmcrew som filmade de första, ja, sista repetitionsveckorna veckan och första live-veckan på Heart in the Shade-turné. Det finns ju typ 6 timmar material ute där från utklippt. Och även det var ju påtänkt liksom till en, och hade ju igen antagligen blivit mycket roligare, för även jag älskar Extreme Close-Up som jag minns det. Nu har jag inte sett den på länge. Jag kommer faktiskt inte ihåg så himla mycket. Men jag hade nog hellre sett en road movie så från en turné än att se Kiss Exposed en gång till, att de sitter och blir intervjuade och så visar de lite clips. För det kändes som att det var kul, för jag, som sagt, jag älskar ju att det kom en köpvideo med Kiss, men det hände ju inte så jävla mycket. Då hade det varit fräckare att få från en turné liksom, en riktig konsertfilm igen, typ som Animal Eyes Live eller något sånt. Men nej, så roligt skulle vi inte riktigt ha.
Det roligaste med Extreme Close-Up är ju när Eric Singer säger, han pratar om Kiss på 70-talet första gången han såg dem. Yeah, they were makeup and they were glammy, but they were still real heavy. Så klipper de till Shaun of Something, som är den minst ohevy låt som Kiss någonsin spelat in. Det är en klassiker.
Ja, det var ju genomtänkt.
Får du kolla upp den här, ungdomar?
Ja, den får vi ta och gå igenom någon dag, känner jag faktiskt. Känner behovet. Men ja, nej, men jag är nöjd om du är nöjd. Det här var trevligt att få prata lite Kiss med någon som tycker om bandet.
Jag har bara 2 skivor med dem. Rätt bra faktiskt.
Ja, jag har en inspelad kassett, men bara på A-sidan, för på B-sidan är det Lili och Susi. Och de spelar inte över, så att, men det räcker där, det är bra så. Bara man får höra Smoke on the Water och Electric Eyes så är jag nöjd.
Ja, goda bitar. Ja, nej, men där får jag göra om, det var trevligt.
Ja, det är precis det här, man kan ju slänga in det i podden, har jag märkt, så här lite oförhappande, så även om jag har då som sagt vissa planer på hur avsnitten kommer att te sig. Men, och 18 mars då, som jag nämnde tidigare, ungdomar, då får ni skriva upp i kalendern för den dagen. Jag vet inte vad det är för en veckodag, men jag vet vad det är för en dag. Så att den dagen ska vi fira tillsammans med torta och galej. Ja. Nej.
Nej, men det
om, någon bara, om det var någon som saknar en bok här i julklappsutdelningen och ni inte fick någon bok under granen och sånt, så får ni hojta, för vi, Carl har ju några kvar med sina autografier och jag har några kvar med mina autografier. Jag kan skriva Carls namn också om någon vill ha det. Så att, men då får ni ju hojta, för vi finns ju här och hjälper gärna till, som det heter.
Det är bara att hojta på, så kommer till undsättning.
Ja. Men ja, nej, vi ber att få tacka för oss. Tack för att ni har lyssnat. Och tack för att ni är snälla och rara mot varandra. Och läser böcker och så där står härliga till. Vilket vi är väldigt uppskattande av. Och ja, tack för att du ville vara med då, trots att du inte gillar varken Hold Me, Touch Me eller Somewhere Between Heaven and Hell. Jag tänker väl inte, vi ska väl inte behöva, det blev ett större problem än så, men Ja, jag känner nog ändå att...
Gör du något under Childpod så ringer jag inte spöktelefonen nästa gång också och tillrättavisar dig. Vad så du vet.
Ja, hur fan du nu lyckades med det. Men ja, det är fortfarande intressant.
Ja.
Ja, men tack för att du ville vara med. Det var trevligt som vanligt. Och tack för att jag ville vara med. Det var också trevligt, tyckte jag. Och om ingenting annat så kommer det att komma en januari-podd som slår undan benen, hoppas jag, för de flesta poddar jag har gjort. Jag är faktiskt jävligt nöjd själv. Och det är jag inte ett dugret nu, utan det är jag. Jag hoppas ni ska tycka om den också. Men för dagen så säger jag tack för att ni har lyssnat och för att ni fortsätter att lyssna. Och om jag får be, Carl, så kan väl du få dra slutklämmen. Var kommer vi att befinna oss nästa gång?
Ja du, Alex Bergdahl. Jag tror att vi kommer att vara vid havet nästa gång.
Tack ska du ha. Det var fint.
Tack.
God afton.